Prisa ni, prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn. Lovat vare Herrens namn, nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar så högt, han som ser djupt ner? Vem i himlen, vem på jorden? Med dessa ord från de sex första verserna i den 113:e psalmen hälsar vi varandra välkomna till att fira gudstjänst här idag. Det är första söndagen efter trefaldighet och temat för dagen är vårt dop. Det är en speciell söndag idag. Inte bara det att det är Sveriges nationaldag, utan att det är första söndagens som många församlingar i vårt land har möjlighet att samlas och fira gudstjänst med lite större antal igen. Äntligen skulle man kunna säga, som Stig och Sivert skrev i församlingsbrevet. Idag så predikar Per-Erik och Olga spelar de gemensamma sångerna och Olga och Svetlana sjunger tillsammans. Lite pålysningar. Så även om vi kan fira gudstjänst igen på det här sättet, så är ju inte allting som vanligt, utan vi får ju ha lite försiktighetsåtgärder likväl. Och kollekten idag har ni möjlighet att ge kollektboxen som kommer stå vid utgången sen. Och nattvarden kommer gå till på samma sätt som det har gjort vid de tillfällen vi firat nattvard här under våren. Man går fram bänk för bänk då till bordet här framme. I kväll klockan 18:00 är det bön för Sverige, en samling i Madersjökyrkan. Och på tisdag den 8 juni klockan 11 så startar tisdagsträffen igen, efterlängtat av många tror jag. Och på onsdag kväll är det bibelsamtal och bön här inne i församlingssalen klockan 19. Och slutligen nästa söndag den 13 juni så firar vi gudstjänst här igen, och då är det Lasse Palm som predikar. Så ska vi sjunga Gud tillhör äran nummer 329 tillsammans. Thank you. Dagens episteltext hämtar vi från Romarbrevet 6, verserna 3-11. Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Det har vi blivit ett med honom genom att dö, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Ja, Herre Jesus Kristus, tack för att vi får samlas till fysisk gudstjänst igen. Att vi ser ett tecken i samhället på att smittan går ner. Och att vi ser på lättnader i restriktioner också i samhället, Herre. Jag tackar att vi får samlas så här idag. Vi ber för vår gudstjänst idag, att du är med och genomsyrar den i allt som sker. Och du, livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen.
Sången saknas. Det finns stunder då jag är så svag, och jag ser inte korset, jag glömmer vad hans kärlek betyder idag. Låt mig få en ny blick på Jesus och det korset där livet han gav. Låt mig se det och aldrig det glömma. I dess ljus låt mig leva vår dag. Det finns stunder då stegen känns tunga, och jag plågas av oro så svår, men som ljuset i mörkret tänds hoppet, när en ny blick på Jesus jag får. Låt mig få en ny blick på Jesus och det korset där livet han gav. Låt mig se det och aldrig det glömma. I dess ljus låt mig leva vår dag.
Roligt att se er allihop. Det har varit lite tomt i kyrkan. Vi har haft god andlig gemenskap, vi som har varit här, vi har känt glädje att få spela in gudstjänster. Men visst är det roligt att få se er och inte bara ha förhoppning att ni kanske lyssnar i radio eller på nätet. Tack himmelske far för att vi får vara samlade idag. Herre, nu ber jag för alla de som skulle vilja vara med men inte kunde av någon anledning. Tack för att du möter med dem när de finns. Och tack för att du vill göra ditt ord levande för oss. Hjälp oss att bära det med oss härifrån. Att det får fortsätta att påverka oss. Amen. Temat hörde vi är och såg på väggen är vårt dop. Och om vi skulle börja med att ha en diskussion så skulle vi nog kunna komma fram till att vi ser lite olika på det där med dopet. Vi är inte 100-procentigt överens beroende på om man har vuxit upp i en luthersk tradition och står kvar där. Eller om man har vuxit upp i en baptistisk tradition och är där. Och även om vi skulle hitta två personer som har vuxit upp i luthersk tradition så kommer de inte att vara 100-procentigt överens på vad de ser i dopet och lägger in i det. Och likadant om vi tar två baptister så kommer de inte att vara 100-procentigt överens hur mycket de lägger in i det hela. Och för vissa som minns sitt dop så är det en oerhört stark upplevelse. Och för andra som minns sitt dop så är det inte en lika stark och andlig upplevelse utan de har upplevt många andra situationer som var ännu starkare. Och så är det. Och jag ska inte alls försöka att hävda det ena eller det andra. Men jag ska börja med att läsa den gammaltestamentliga texten idag från Hesekiel. Men jag läser några verser till eller innan. Den föreslagna texten är Hesekiel 36, vers 25-28. Men jag börjar läsa redan på vers 22. Säg därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för er skulle jag göra det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland folken dit ni kommit. Jag vill helga mitt stora namn som blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och det ska jag inse att jag är Herren, säger Herren Gud, när jag visar mig helig bland er inför deras ögon. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Hesekiel hade vuxit upp i Jerusalem. Han tillhörde prästsläkt. Han hade förmodligen hört profeten Jeremia profetera om vad som skulle hända om folket inte övergav sin synd och vände åter till Herren. Och han var med bland de första som fördes bort. På 590-talet före Kristus så kom den babyloniske kungen och intog delar av landet, förde bort många av folket och insatte en ny kung. Den kung som fanns där då blev bortförd i fångenskap till Babel och en släkting blev kung istället. Och så småningom så gjorde den kungen uppror och så kom babyloniska kungen tillbaka 586 och förstörde Jerusalems tempel och förde bort ytterligare människor i fångenskap. Men Hesekiel var alltså med bland de första som blev bortförda ungefär 10 år tidigare. Och där får han sin kallelse. Och överskriften till hela det här kapitlet, om man har folkbibeln, är Israels återupprättelse. Och så får profeten Hesekiel, när han har fått sin kallelse och profeterat där borta, så får han säga det här: säg därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Och det var väldigt tydligt med att profeterna, de var övertygade om att det var Guds ord de bar fram. Och därför vågade de säga, så säger Herren Gud. Och vi som predikar idag, vi skulle åtminstone kunna säga, så säger Herren Gud, och sen läser vi högt ur Bibeln. För så är det ju. Bibelordet är vad Gud har talat. Så säger Herren Gud, och det rör oss idag. Här talar Gud genom Hesekiel och talar om att Guds namn har blivit vanärat därför att judarna, Israels folk, har inte levt så som de skulle. Och därför har välsignelsen tagits ifrån dem istället för att ha det bra i sitt land där de var lovade av Gud. Så var de nu bortförda i fångenskap. Nordriket, 150 år tidigare knappt, och nu var Sydriket också i fångenskap. Och så har Guds namn blivit vanärat därför att Israels folk har vänt sig till avgudar. Men så lovar Gud: jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Det hände 70 år senare som en början. Men alla kom inte tillbaka under Esra och Nehemja, utan många fortsatte att vara i andra länder. Och så kan vi se hur delar av den här uppfyllelsen av den här profetian fortsatte i modern tid och från 1948 och framåt. Hur Israels folk återvänder till sitt land. Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Gud skulle stänka rent vatten. Redan i Moseböckerna så talas det om rening med hjälp av vatten och isop. Man doppade isopen i vatten och stänkte på folket, på den som behövde renas. Och så handlar det om rituell orenhet, men den hade man ådragit sig genom att man hade gjort något man inte skulle. Ibland var det inte så allvarliga saker, ibland var det riktigt allvarliga saker. Och så lovar Gud: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och så skulle de få komma tillbaka. Gud skulle ge dem ett nytt hjärta som gjorde att de gjorde det som var rätt. Som en förebild för det kristna dopet kan man säga att omskärelsen finns i Gamla testamentet. Gud lovar att han ska vara folkets Gud. Men han säger också att varje pojke ska omskäras när han är 8 dagar gammal. Det fanns inga undantag. Det gick inte att säga att jag åker på semester efter 8 dagar så vi tar omskärelsen efter 6 dagar. Nej. Eller vi får skjuta på den en månad. Nej. Efter 8 dagar, oavsett om det var vardag eller det var sabbat, om det var en liten högtid eller en stor högtid, så skulle varje pojke omskäras när han var 8 dagar gammal utan undantag. Var man på resa så man inte kunde fira påsk, så kunde man få fira den en månad senare. Men omskärelsen, inga undantag. Och så lovar Gud att han ska vara med Israels folk och säger: ni ska vara mitt folk, jag ska vara er Gud. Och folket lovar, ja. Redan vid Sinai så säger de: ja, vi går in i det här förbundet. Vi vill följa Guds lag, vi vill leva som Guds folk, vi vill ta emot välsignelserna. Vi vill lära våra barn det här. Och så finns omskärelsen där som ett tecken. Dopet som kommer i den kristna traditionen sen. Ja, det fanns ett dop innan också. Johannes döpte ju. Och det var ett omvändelsedop där det handlade om att man själv skulle försöka göra bättring. Men även om omskärelsen blev ett yttre tecken på pojkkroppen och sen på manskroppen, så var det ändå så att det var Gud som stod bakom förbundet. Oavsett vad personen gjorde så var det Guds förbund som han slöt med folket. Och likadant är det då i dopet. Att det Gud, det kristna dopet, handlar inte om att du och jag ska försöka bättra oss. Det kan vi inte. Gud sa ju här genom Hesekiel att han skulle ge oss ett nytt hjärta. Ta bort stenhjärtat och ge oss en ny ande så att vi gör det som är rätt. Det är alltså Guds verk i oss. Det handlar inte om att du och jag kan förbättra oss. Om vi försöker förbättra oss så kanske det går en halvtimme ibland till vi upptäcker att vi hade samma fula tankar vi hade innan. Ibland kanske vi klarar en hel dag. Och sen märker vi att det där tålamodet vi skulle ha med varandra, det var inte så långvarigt. Du och jag, vi kan inte förbättra oss. Vi kan i bästa fall försöka skärpa till oss lite grann, men om vi tror att vi kan förbättra oss så kan vi inte det. Men Gud kan rena oss. Gud kan ge oss ett nytt hjärta, en ny ande som gör att vi vill leva i gemenskap med honom och att vi får en förmåga att göra det han vill. Omskärelsen var också namngivning. Vi kan läsa om Johannes döparen att släkten kom och grannarna och skulle omskära honom på åttonde dagen och så undrade de vad han skulle heta. Och de ville ge honom namnet Zacharias efter hans pappa. Men Zacharias fick en tavla och skrev Johannes i hans namn. Det var namngivning. Dopet har många gånger uppfattats, framförallt där det är statskyrkosystem och kanske också med den lite ålderdomliga formulering som vi hade bakåt, när till exempel jag döptes, som jag inte minns, så sa dopförrättaren, prästen som regel: jag döper dig, Berit. Dig, Berit. Och så tänkte folk, jag döper dig till Berit. Men det sa han aldrig. Det där till var inte, utan det var formuleringen, jag döper dig, Berit, till i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi är alltså inte döpta till ett namn, utan vi är döpta i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och det är vi oavsett om vi döptes som barn eller vuxna. Men det här med rening är viktigt. I Johannes andra kapitel kan vi läsa om bröllopet i Kana. Och där står det i vers 6: nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. Det rymde omkring 100 liter var. Det fanns stenkrukor som judarna, och Johannes som skrev sitt evangelium förmodligen någonstans i Mindre Asien, kanske år 80 eller någonstans därefter. Han förklarar för de här som sen ska läsa, de här stenkrukorna, de var för judarnas reningar. Och de rymde ungefär 100 liter var, och det var 6 stycken. Och det var det vattnet som Jesus förvandlade till vin i Kana. Men det var vatten som fanns där för att judarna skulle kunna utföra sina rituella reningar. Och när vi läser i Markus, det 7:e kapitlet och vers 1-4. Fariserna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt Jesus. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. Fariserna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull vatten. De håller fast vid det äldste stadgar och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Man skulle kunna säga att när Markus skriver här om hur judarna agerade så hade de en pandemianpassad handhygien. Men var inte det det handlade om, utan de hade fått lära sig och som de äldste stadgade fariseerna lärde. Det här var viktigt, man skulle göra det för att behålla sin andliga renhet också. Det handlar inte bara om att tvätta bort smuts från händerna. Det fick en positiv konsekvens för hygienen givetvis. Men det handlade inte om det egentligen, utan det handlade om att man skulle vara ren inför Gud. Och så tvättade man händerna som en symbolhandling på många sätt. Att man därmed också fick en god handhygien, det var så att säga bonus. I Apostlagärningarna, det 10:e kapitlet. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj. Och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt 9:e timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, Herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Och sen får Cornelius bud att han ska skicka efter Petrus och höra vad han säger. Och när de här som ska hämta Petrus är på väg så har Petrus en syn hur han är hungrig, men han är uppe på taket och ber. Och så kommer det ner en massa djur i en duk som sänks ner. Och så hör han en röst säga: tag och slakta och ät. Och Petrus säger: nej, de djuren kan jag inte äta, det är orent. Och de är i varje fall inte kosherslaktade, jag kan inte göra det. Och så det här upprepas. Och sen kommer de och frågar efter Petrus. Och då förstår han att det här var en syn han hade för att han skulle förstå fortsättningen. Han får höra att Cornelius har skickat efter honom och han följer med och kommer och ska predika för dem. Och så från vers 44 i det 10:e kapitlet, och ta gärna och läs hela sammanhanget hemma när ni har gott om tid. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus: ingen kan väl hindra att det döps med vatten när det har fått den heliga ande precis som vi. Och han befallde att det skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. När Petrus predikar evangelium för de som är samlade i Cornelius hus så faller anden över dem. Åhörarna börjar tala i tungor. Det som hände på pingstdagen, det var ju att det var judar från den då kända världen som var i Jerusalem för att fira pingst. Och det var alltså över judar som anden föll då. Men här predikar Petrus över hedningar. Och anden faller och de börjar tala i tungor. Och då förstår Petrus också utifrån den syn han har haft att evangeliet är också för hedningarna. Och Guds ande är också för hedningarna. Och så konstaterar han att det är väl ingenting som kan hindra att de döps. De har ju fått anden precis som vi. De är ju kristna de också, så att säga. Judarna som var med Petrus, de häpnade, står det. I den norska översättningen står det till och med att de blev förskräckta. Vad är det som är på gång? Har Gud flera egendomsfolk? Eller vad är det som har hänt? De här är ju inte omskurna. De är hedningar. Har Gud gjort fel eller vad tänkte de? Resultatet blev i alla fall att de konstaterar att De här måste ju kunna döpas. De har ju tagit emot anden precis som vi. När Petrus sen kommer tillbaka till Jerusalem så får han försvara det här. Både att han har besökt hedningar och ätit med dem och att han har gjort det här. Och han förklarar vad som har hänt och då håller sig församlingen i Jerusalem lugn. När vi döper idag så finns det olika formuleringar i olika kyrkor, olika handböcker. Precis efter dopet, om man tar en Svenska kyrkans handbok som är några år på nacken, men samma formulering fanns faktiskt i den gemensamma handboken för pingströrelsen och alliansmissionen. Livets Gud, uppfyll en med din heliga ande och hjälp honom att dag för dag leva i sitt dop. När dophandlingen, oavsett om det handlar om att sänka ner en person i vatten så den kommer helt under vattenytan, eller om det handlar om att tre gånger begjuta en baby på huvudet med vatten, så ber man efteråt livets Gud, uppfyll den här personen med din heliga ande och hjälp den att leva dag för dag i sitt dop. En annan formulering. När vi döper med vatten, låt din ande komma och bli en källa till evigt liv genom Jesus Kristus. Amen. Döpa i vatten är mänskligt sett inget svårt. Men vad det handlar om är att vi också får be om att Guds helige ande ska uppfylla och leda den personen. Ibland har jag blivit väldigt baptistisk i min dopsyn. När jag märker att vissa verkar tro dels att dopet är en namngivning. Och det är ju ingen större risk inom baptismen att man tror det, för då har ju personer gått utan namn till i alla fall 15-årsåldern eller i alla fall 10-årsåldern och ibland till 25-årsåldern. Och det har varit jobbigt att inte heta någonting så länge. Så där är det väldigt tydligt. Sen finns det också en risk att många tror att har jag bara döpt mitt barn eller låtit det bli döpt så är det inga problem, då är vägen till himlen öppen. Nej, både i Nya testamentet och Gamla testamentet så är det väldigt tydligt att vi har ett föräldraansvar att också förmedla budskapet. I Gamla testamentet den judiska tron, vad Gud hade sagt, i Nya testamentet, hela Bibeln, har vi ett ansvar att förmedla till våra barn. Jag döptes som spädbarn, men redan innan jag kunde läsa och skriva så visste jag att i flera år innan att Gud hör min bön när jag ber. För det hade jag också fått lära mig. Och så fick jag fortsätta att lära mig. Och så handlar det om att dopet inte var någonting som hände för länge sedan. Och sen behöver jag inte bry mig. Utan oavsett om du var medveten om det och hade begärt att bli döpt. Eller om det var dina föräldrar som bar dig till dopet. Så handlar det om att vi ska leva i dopet, leva i Guds gemenskap varje dag. Och så var det inte någonting som bara hände för länge sedan, utan någonting som påverkar vårt liv också idag. I Galaterbrevet 3:26-29. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Här skriver Paulus till församlingen i Galatien. Och det var extremt omtumlande det han skriver. De hade fått lära sig det i församlingen, men en påminnelse om det. Här är inte jude eller grek. Ja, för judarna var det självklart att de var det utvalda folket. Och så säger Paulus att det är ingen skillnad Har ni tagit emot Kristus så är det ingen skillnad att vara jud eller grek. Det var en väldig skillnad på att vara slav eller vara fri i samhället. Men Paulus säger, det är ingen skillnad. Slav eller fri, ni tillhör alla Kristus som ni har tagit emot honom. Och i de flesta kulturer och i de flesta århundraden och årtusenden så har mannen haft en starkare ställning än kvinnan. Och så säger Paulus, det är ingen skillnad, man och kvinna. Alla är ett i Kristus. Det var ett revolutionerande budskap. Och vi har ett ansvar att försöka leva upp till det. Att ta emot och försöka. I Psaltaren 143 och 10. Lär mig att göra din vilja, för du är min Gud. Låt din gode ande leda mig. Tack himmelske far, för att du vill ge oss av din ande. Att du vill ta bort stenhjärtat och ge oss ett hjärta av kött. Att du vill ge oss din ande så att vi vill göra din vilja. Och får förmåga att kunna göra det. Och hjälp oss att kunna vara tydliga mot människor runt omkring. Att det räcker inte att en gång i livet ha blivit döpt. Men att det handlar om att det är du som handlar med oss i dopet. Och att du inbjuder oss till en livslång relation med dig. Amen.
Så ska vi sjunga 236 tillsammans. Guds källa har vatten till fyllest. Tände två ljus för de bönämnena som finns med i Ekumeniakyrkans förbönskalender. Och det ena är musik och kreativa uttryck och det andra gäller Syrien. Och vi går in i en stund av förbön nu, så att det är fritt fram och ta med oss andra i förbön också om ni vill det. Och Herre, vi be för dem som spelar till de gemensamma sångerna i våra gudstjänster. Ge dem inspiration och frimodighet att fortsätta att använda sina färdigheter. Tack för musiken som vi alla får vara med och ta del av. Tack för att vi får sjunga tillsammans till dig. Gud, vi ber för dem som planerar våra gudstjänster. Ge dem goda idéer på olika sätt för att beskriva dig i annat än ord. Ge dem en känslighet för vad du vill säga. Herre, du ser situationen i Syrien som är allt annat än lätt. Och tackar dig för att Ekumeniakyrkan har fått möjlighet att skicka en container med material dit i vår. En container med sjukvårdsutrustning, hygienartiklar, ortopediska hjälpmedel till barn och unga som har drabbats av kriget. Vi tackar dig för alla som har bidragit. Vi ber om fred för Syrien.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.